Vi tonar in. Exteriör, en kylig eftermiddag på Drottninggatan. Två personer kommer gående mot kameran längs med Drottninggatan. Stressade människor springer fram och tillbaka bakom dessa och in och ut ur butiker. Det är eftermiddag i december och ganska kyligt. Det ser vi på personernas andedräkt som sprider sig som rök upp genom luften. Gatan är julskyltad. Person 1. Har du köpt alla julklappar? Person 2. Inte en enda. Jag har haft för mycket på jobbet. Jag håller på att göra en större förändring i koden och det sitter så jäkla långt inne. Minsta ändring så smäller det tester kors och tvärs. Fattar inte hur vi ska få till det. Person 1. Har ni rätt arkitektur? Person 2. Ingen jäkla aning. Hur vet man det? Person 1. Jo, men jag har ett par kompisar som säkert kan hjälpa dig. Jag ska träffa dem precis. Personerna stannar upp utanför en butik. Och vi ser precis två personer komma ut ur butiken släpandes på en soffa. Det är Ola och Tobbe. Soffan är stor och tung och Ola och Tobbe pustar samtidigt som möbeln kilar fast i dörren. Tobbe skriker inifrån butiken. Luta den! Kom igen! Luta den! Ola vänder sig till de två personerna.
Tja! Ja, vi ska bara fixa det här. Ni kan väl lyssna på avsnitt 69 av väg 74 så länge. Ja, det börjar nu. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling för dig som jobbar i lag. Det är jag som är Ola Elmestam och jag sitter här med Tobbe Anderberg. Tja!
Hej!
Vi har lite extra mys idag.
Supermys har vi.
Ja, vi sitter på samma plats. Mm. Platsen är Agicals intergalaktiska högkvarter.
Just det.
Och det är lite grann i eftermälet av vårt årliga traditionella, otraditionella julmingel.
Ja.
Så vi har en liten kandelaber här som står bredvid oss och brinner.
Julstämning förutom att ljusen är svarta.
Ja,
men det var ju lite så här Cthulhu-tema på den här julfesten.
Mm.
Vi hade kultister som sjöng Lucia-sånger och allt möjligt. Det var riktigt, riktigt mysigt.
Mm. Men det är inte det det kommer handla om idag.
Om Cthulhu?
Nej, kanske. Lite besatt.
Cthulhu är nog ganska snabb på att skriva på tangentbord, tror jag.
Ja, det.
Många K-locks.
Och lite, ja, det blir det. Och det är lite grann så här besatt arkitektur kanske vi kommer att prata om.
Mm.
Nej, men vi vill ju prata om en evolutionär arkitektur.
Ja.
Och jag har insett att det är liksom lite av ett sammanbindande avsnitt.
Vi så kanske det. För vi kommer... så där beröra gamla avsnitt, va?
Ja.
Ganska mycket.
Ja. Jag tror vi kommer att prata både databasrefaktoriseringar, refaktoriseringar, stora och små.
Mm. Conway kommer vi nämna.
Ja.
Som vi pratade om med Tobbe Gyllebring.
Ja.
Ganska länge sedan.
Då vill vi egentligen dra igång med våran inzoomning. Men före det så tänkte vi bara slå ett slag för Slacken.
Ja.
Det bubblar ju på lite där, tycker jag.
Mm. Många bra diskussioner.
Ja, väldigt...
Folk som har problem på jobbet och sådär, och får lite stöd.
Ja.
Inte bara av oss, utan av...
Ja. Nej, alltså det är otroligt liksom...
Det mestadels av andra lyssnare, skulle jag säga.
Det skulle jag också säga. Mm. Det bubblar på jättebra där av massa lyssnare. Mm. Och tidigare gäster, bland annat.
Mm.
Ja. Nej, men
vi... Så hur kommer man med den? Kanske vi ska säga också.
Så hur kommer man med den då, Tobbe?
Då är det väl lämpligast att man tweetar till oss.
Ja.
Eller mejlar till oss. Så skickar vi en länk, helt enkelt.
Ja. Det finns en länk som figurerar på väg 74-flödet.
Ja.
Men den är bara giltig i 30 dagar.
Just det.
Så
man skyndar sig så hinner man använda den senast.
Ja, eller pipar till. Så skickar vi en ny länk.
Mm.
Men innan huvudämnet så drar vi igång en inzoomning, såklart.
Mm.
Och vi tänkte att vi skulle snacka lite grann om någon form av
nolltolerans mot fel.
Nolltolerans mot fel, ja. Och då kände jag liksom så här spontant när vi snubblade över det här ämnet att nolltolerans mot fel, det är väl en bra grej, tänkte jag.
Det kan man tro.
Ja.
Men det har det visat sig att det inte är.
Nej. Jag har lite av en så här favoritförfattare.
Mm.
Han heter Sidney Decker.
Mm.
Han har jobbat väldigt mycket inom, vad kan vi säga, vad kan vi kalla det så här, flygnäring. Nej, men så här,
men han är gammal pilot,
han eller? Är gammal pilot, han har flugit väldigt mycket.
Mm. Trafikpilot ska vi säga, ja. Inte stridspilot.
Nej, trafikpilot. Och inom den branschen så vet de flesta som flyger att det är så här rigorösa.
Men därmed vill man gärna ha nolltolerans mot fel kanske.
Ja,
eller man vill inte ha några fel snarare.
Nej, men vad han säger är ju att ja, visst, alltså, det finns ju fel hela tiden.
Mm.
Vad som räknas i slutändan är att kliver det på 189 personer på ett flygplan,
så ska du få kliva av lika många.
Ja, för egen maskin.
Mm.
Ja. Och då är det liksom, spelar det någon roll då om piloten går utan lock på sin kaffekopp när han går genom gaten?
Mm, precis.
Spelar någon roll om man håller i handtaget när han går upp för trappan?
Mm.
Eller spelar det roll om det droppar olja i huvudet på piloten under inflygningen?
Mm.
Så han verkar som att han skiljer på olika typer av fel.
Mm.
Men framförallt så säger han...
För uppenbarligen finns det alltså så här regelverk och sånt där som styr sånt där, att piloten måste ha lock på sin kaffekopp när han ska kliva på flygplanet.
Ja, det är så här rigorösa säkerhetskrav ju.
Ja.
Jag kan inte påminna mig om...
Checklista för hur han ska dricka sin första klunk kaffe.
Jag kommer bara... Alltså checklistor i all ära. Det kan ju vara väldigt viktigt.
Mm.
Det ska ju vara checklistor på funktioner som fyller någon form av... spelar roll, så att säga.
Mm.
Han hade... Det som gjorde att jag fick upp ögonen för det här var väl att han hamnade i mitt Twitterflöde och sen så såg jag en artikel om det här med nolltolerans mot fel.
Mm.
Och då, som han sammanfattar, eller han sammanfattar inte, men han säger ju att det är ju ingen som helst indikation egentligen på hur att du har haft noll fel bakåt i tiden, att du kommer ha noll fel framåt i tiden.
Nej, precis.
En av de största oljekatastroferna.
Mm. På en oljerigg eller
något sånt. Ja, på en oljerigg, ja.
Mm.
De hade inte haft något fel överhuvudtaget.
Nej.
Men det slutade med 11 dödsfall,
ja,
på den här riggen. Mm. Och stor miljöpåverkan.
Jag vet att Joshua Krevski tog upp något sånt där exempel i sin keynote på någon Agile-konferens vi var på också.
Som det var i samband med Modern Agile, tror jag.
Ja, precis. Psykologisk säkerhet och sånt där.
Mm.
Att det var typ vårdlag.
Mm.
De hade för någon statistik över hur många felbedömningar eller någonting sånt där som var gjorda av olika vårdlag. Och då visade det sig att de som i slutändan hade bäst track record var de som hade ganska hög sån.
Ja,
så ganska många fel. Och anledningen till det var att de helt enkelt fokuserade på fel och att de diskuterade fel,
ja,
liksom, jämt och ständigt.
De lämnade aldrig det här att ja, nej, vi har ju noll fel, bra, så här, vi behöver inte göra något nu är vi klara.
Mm.
Utan de lämnar ju aldrig den zonen, utan de påminner varandra om att det kan bli fel nu också. Och öppet kunde diskutera det hela också.
Mm, precis.
Så att en miljö där du öppet vågar diskutera och kan diskutera saker.
Mm.
Och inte tro att du är färdig med ditt säkerhetsarbete.
Mm.
Och det är därför som han säger i den här artikeln, säger att, den här, att det är ett misstag att fokusera på att ha noll fel.
Mm.
För det första så är det ingen indikation på hur det kommer gå i framtiden, och för det andra så liksom kommer du missta dig på att du lever under falsk säkerhet.
Mm. Här kommer ju felyta in lite också, insåg jag. Att här kommer den här attacken underifrån in lite.
Mm.
Liksom nivån för vad som är ett fel. Ibland kan det ju faktiskt vara bra att sänka den nivån då.
Ja.
Så att du får fler fel bara för att kunna diskutera det mer.
Ja, jag liksom. En underbar analogi där. Med, alltså när du minskar på antalet processer och får bort saker. Och låt oss säga att du seglar med en båt eller åker motorbåt över vatten.
Ja.
Då kan det finnas dolda fel eller dolda hot i form av grynnor under vattnet.
Ja, just det.
Ja. Så om du kan sänka vattnet, så att säga.
Då ser man dem.
Då ser du dem.
Just det.
Mm. Vi kommer... Det här är liksom en liten smakbit på ett framtida avsnitt,
ja,
ska vi säga. Så vi kommer prata mer om säkerhetsarbete.
Definitivt.
Så jag tror att vi kanske pausar där.
Mm.
och kasta oss över det så kallade huvudämnet.
Mm. Revolutionär arkitektur? Nej.
Nej.
Evolutionär.
Evolutionär arkitektur. Återigen så har vi studerat litteratur.
Mm.
En bok som heter just Evolutionär arkitektur på engelska.
Vad heter författarna?
Det är tre författare.
Mm.
Jag vet inte vilken ordning, men jag läser dem som de står på boken här som håller framför mig. Mm. Neil Ford, Rebecca Parsons och Patrick Qua.
Mm. Pat känner vi.
Pat känner vi och jag känner Rebecca.
Du känner Rebecca ganska väl eftersom du har suttit i hennes styrelse i Agile Lines.
Mm, hon var ordförande i styrelsen då.
Mm.
Så henne har jag pratat väldigt mycket med. Jag tror jag pratar mer med henne än vad jag har gjort med Patrick faktiskt. Eller Pat.
Det är möjligt. Det var länge sedan vi träffade Pat. Han har ju varit på besök här några gånger.
Mm. Jag träffade honom i Gdansk för 1,5 år sedan.
Bara en sån sak?
Ja. Alla tre jobbar på ThoughtWorks och jag tror att de har pratat om evolutionär arkitektur, eller det vet att de har gjort i olika sammanhang.
Mm.
Om jag skulle få sammanfatta individerna lite grann så skulle jag väl säga att Pat är väl den som håller sig närmast kod.
Yeah.
Han brukar väl oftast vara team lead, jag har förstått. Rebecca, hon är CTO på ThoughtWorks.
Mm-hmm. Och det visste inte jag.
Och Neil är... vet jag inte vad han gör.
Director, software architect och meme wrangler. Vem är meme wrangler på Agica?
Det är du.
Tobias Anderberg. Director, software architect och meme wrangler.
Vi kommer betrakta evolutionär arkitektur lite grann ur deras synvinkel.
Mm. Fast ganska kryddat av oss själva, våra egna erfarenheter.
Ja, precis. Så att vi snor begreppen från deras litteratur, från litteraturen. Och sen så slänger vi på vad vi anser om det hela.
Ska vi börja med att definiera evolutionär arkitektur, eller?
Det tycker jag. Och där använder vi rätt och slätt rakt av definitionen från boken.
Fast för svenskan.
En evolutionär arkitektur, den stödjer inkrementell förändring över fler dimensioner.
Just det.
Dimensioner, vad är det?
Mm. Ska vi börja med det eller?
Ja. Jag tänkte innan vi börjar med det så vill jag bara säga att jag vet inte hur det är för dig med dig, men jag är liksom uppvuxen utan ett specifikt fokus på arkitektur.
Mm.
Jag vet inte hur du är skolad så att säga, eller om du...
Nej, så är det nog. Det är ju, arkitektur är ju sådär, det har ju varit någonting som en arkitekt håller på med.
Ja.
Och de är ju bara jobbiga oftast.
Ja, alltså i alla fall det här klassiska sättet att se på det.
Ja.
Så har du någonsin fått arkitektur kastad i knät på dig eller nedkastad från ett så kallat Eiffelberg? Nedkastad från ett torn?
Ja, det har jag ju fått. Ja. Inte minst i mitt nuvarande projekt.
Ja.
Eller i alla fall, jag har fått en hel del tyckande kastat på mig.
Ja.
Att här är det fel tänkt eller någonting sånt. Och så säger jag, ja, jättebra, och så kör jag på mitt race ändå.
Ja. Nej, men så att jag tror att jag kommer från det här evolutionära hållet snarare än det strukturerade arkitekturarbetet som görs.
Mm. Så kan det vara.
Okej, spola tillbaks 2 minuter. Dimensioner.
Mm.
Det vill vi förklara. Mm. För det är en grundförutsättning för att förstå evolutionär arkitektur, tror vi.
Dimensioner är ju vad ska man säga, någonting som är viktigt för din produkt. Kan man säga så?
Ja. Det jag skulle vilja säga, ja precis.
Det handlar om att hitta de här dimensionerna för din produkt. Vad är det som är absolut viktigast att din produkt ska vara bra på, till exempel?
Mm.
Ska den vara skalbar, då kan det vara en dimension.
Mm. Eller, det är en dimension då.
Ja, precis. Eller ska den vara snabb, till exempel, med hög prestanda.
Mm.
Då är det en dimension.
Mm.
Det finns ju fler exempel på dimensioner.
Ja, säker. En tillförlitlig.
Ja, precis. Om det är en pacemaker till exempel.
Ja, mjukvara till
en pacemaker. Då är ju garanterat det är en dimension.
Ja, absolut. Eller om det är en självstyrande bil. Du har någonting som en dimension som är lite subtilare som är så här läsbar.
Alltså, precis.
Koden ska vara läsbar. Huh. Förstå. Det kan vara väldigt viktigt, eller det är väldigt viktigt när det är evolutionär arkitektur att du kan lätt sätta dig in i saker och ting.
Ja.
Och sen så har du en sån aspekt som ofta glöms bort men som är otroligt tydlig, till exempel moderna dataspel.
Mm.
Otroligt lättlärd.
Just det.
Ska lära en lapp eller lära en app.
Mm. Och inte bara i dataspel, även inom så här, till exempel kundsystem på affärer och sånt där. Liksom. Det börjar ju bli mycket sånt numera. Och det är ju, det är så här, då orkar man inte stå och läsa en manual. Nej. Utan då ska jag bara ha touch här och så är det bara att köra. Skålformade knappen.
Ja, jag kommer ihåg när vi var handlade, du och jag tillsammans på ICA i Kristianstad.
Ja.
Och du hade stört dig som fasiken på något steg som var helt onödigt.
Ja.
Och jag stod också där och bara, det där är ju dummare än dumt att det är sådär.
Ja.
För att, nej, liksom, det ska inte vara 16 grepp för att betala.
Nej.
Så där har vi dimensioner.
Mm. Det här är ju bara några exempel. Det finns ju miljoner såna här.
Som... Ja, på engelskan kallas det för illities.
Ja.
Accessibility, scalability.
Ja.
Det finns inget klatschigt. Jag kommer inte på något klatschigt på svenska. Så vi försöker inte ens på oss en översättning där.
Nej, men vi kallar det dimensioner.
Ja. Så då har vi den här evolutionär arkitektur stöder eller styrs av en inkrementell förändring över flera dimensioner. Det är dimensionerna.
Mm.
Och sen så har vi det här, en stödjande. Det liksom måste vara en styrd. Det går inte att ha en arkitektur som är evolutionär om inte du kan styra den.
Nej.
Och för att du ska kunna styra den, då behöver du den andra komponenten här. Mm. Eller du behöver en komponent som jag också vill förklara. Och det är någonting som vi kallar för konditionstester.
Mm.
Vi testar liksom konditionen, hur produkten mår.
Ja. I boken kallar de det för fitness functions.
Ja.
Vilket jag tycker är en väldigt flummig term. Som de inte förklarar speciellt bra heller.
Nej, jag skulle säga att de har lite problem att förklara den.
Ja.
Så den förklaras bäst genom en exemplifiering skulle jag säga.
Mm.
Den absolut enklaste konditionstesten på en produkt, det tycker jag är en enhetstest.
Mm.
Den är...
Enhetstester kan ju, är ju ganska små, så att de kommer inte kunna täcka upp vissa dimensioner förmodligen. Men medan andra dimensioner så passar det alldeles utmärkt att använda enhetstester som konditionstester.
Det finns lite olika karaktäristik på de här konditionstesterna.
Mm.
Ta det om bara en liten sekund, för jag vill prata om några, jag vill ge några fler exempel.
Mm.
Och checkstyle eller lint eller något sånt här som går igenom din källkod och tittar på den. Där du kan säga så här, ja men dina metoder får inte vara en stoppar liksom bygget om dina metoder är mer än 5 rader.
Mm.
Eller om dina metoder, klasser är över 1000 rader kod.
Det är väl en typisk sån konditionstest för läsbarhet till
Absolut,
exempel?
Absolut, det tycker jag. Och jag kommer ihåg när vi slängde på det på projekt, en kodmassa som vi höll på med.
Mm.
Jag satte gränsen till 500.
Mm.
Och det small i bygget.
Mm.
Och det stod och tjöt. Och det blev en lång diskussion där om att varför kan inte... Men vadå, 1000 rader, det är ju ingenting.
Mm.
Så att då fick jag backa lite.
Blev det inte gyllene medelväg, 750 rader?
Jag tror att det blev något sånt till slut. Men vi hade som ambition att få ner till 500.
Mm.
Övervakning är en konditionstest.
Mm.
Du tittar på hur din produkt mår. Eller dina produkter mår.
I produktion.
I produktion, ja. Mm. Och då kan det vara sådana saker som så här, hur många accesser i sekunden är det?
Mm.
Hur många köp per minut är det?
Mm. Hur lång tid tar anrop och sånt där?
Hur lång tid?
Det är en jättebra grej.
Ja, och där tycker jag, där, hur lång tid, det går lite gränsen kanske på sen, hur lång tid tar ett köp?
Mm.
För det kan ju vara en sån
aspekt. End-to-end liksom.
End-to-end, ja, precis. En potentiell kund landar på din sajt. Hur lång tid tar det innan de checkar ut och trycker på kassaknappen?
Mm.
Och eller faktiskt...
Den kassaknappen.
ja, eller på beställ. För då kan du ha så här, våran konditionstest där är köpupplevelsen. Mm. Men vänta nu här, Ola. De här låter ju som det är helt olika typer av djur.
Mm.
Det ena låter ju som att den bara handlar om en liten kodsnutt och det andra låter som en köpupplevelse.
Mm.
Och det stämmer.
Mm.
Och därav flummigheten initialt kanske.
Mm. Jo, för det är ju ganska stor skillnad på ett enhetstest och ja, ett acceptanstest. Eller...
Ja, eller en test som kollar tiden från landa på sajten till någonting ligger i en... kundkorg eller det ligger en sak i en lastbil på väg till någon.
Mm.
De har de här olika karaktäristika, vad fan ska jag säga? De har olika
karaktäristik.
Mm. De kan vara atomära.
Mm. Vad betyder det då?
Ja, det bästa exemplet är väl en enhetstest. Mm. Testar man en liten sak. Istället för att man tänker sig, ja, en atom är väldigt liten.
Mm.
Sen har vi en holistisk, då, motsatsen till att de är.
Mm.
Som testar en helhet.
Mm.
Holistiskt är ett favorituttryck jag har. Det förstår man. Och...
Mm. MPH.
MPH, precis. Men den testar ju liksom en helhet helt enkelt.
Ja, mer ett acceptanstest.
Ja. Precis.
Mm.
Sen har vi också triggade konditionstester kontra löpande konditionstester.
Ja.
Och triggade konditionstester är väl enhetstester då, eller byggen. Medan ett löpande kan vara någonting som du kör i drift.
Ja.
Till exempel kolla hur många accesser i minuten du har.
Mm. Det är två dimensioner här. Det här skulle man kunna göra en fyrfältare på, inser jag. Så kan du liksom mappa in alla dina konditionstester i det här.
Om det inte vore för att det finns ändå fler dimensioner här.
Aj då!
Ja, det finns ju också automatiska och manuella.
Ja, just det.
Och, but wait, there is more.
Mm-hmm.
Och sen har du dynamiska eller statiska.
Mm-hmm.
Och dynamisk, eller en statisk är ganska enkel. Det är så här, ja eller nej. Går enhetstesten igenom, ja eller nej.
Ja.
En dynamisk är lite mer så här, ja men jag kan tänka mig ett... jag kan tänka mig ett intervall här. För under hög last, då är det okej med x antal millisekunder. Men under låg last, då ska det vara under 3 millisekunder på responstid. Det är lite mer dynamisk.
Oh, nu får jag flashbacks till urprojektet där vi hade sådana prestandatester.
Ja.
Där man var tvungen att skruva på de där intervallen för att det skulle gå igenom i alla lägen.
Ja,
liksom.
Ja. Grejen var att du hade inte ett prestandatest. Eller det hade du. Men du hade ju en konditionstest egentligen.
Ja.
Men vi hade en liten... Alltså, då kände inte vi till de här begreppen.
Nej.
Men vi var ju fortfarande på rätt spår, anser jag.
Mm.
Bara att vi skulle kunna vilja ha ett range där. Mm. Vi skulle vilja ha ett intervall där.
Ja.
Jag har tänkt tillbaka på många olika situationer som jag har befunnit mig i. Och tänkt så här, haft lite dåligt samvete för att jag testade det här.
Mm.
Jag kommer ihåg J-Depend, om du känner, kommer ihåg det.
Mm.
Du testar ingående och utgående beroenden till moduler.
Just det.
Och där vill vi inte ha några ingående. Vi märkte så här, men här är inte bra om vi har för mycket ingående beroenden. Eller för mycket utgående beroenden.
Det är väl lite för att få bort cykliska beroenden och sånt där också.
Det är riktigt dåligt att ha ju.
Ja.
Men det var ju någonting som vi försökte att ha i vårt bygge. Mm. Så det var en sån där så klar, en klassisk att de är triggad konditionstest.
Ja. Sånt där kan man nog ha oftare än man... Det är inte helt lätt det där. Man tycker så här cykliska beroende, man är ju inte så dum som man lägger till sånt. Men det har jag varit med om. Liksom, man har kört igenom genom något sånt där verktyg. Så ja. Bara, oj! Varför är det så här? Liksom, här är det värsta cykeln.
Ja. Men det är lätt att se dem när du, om du försöker splitta upp saker. Då blir, då hoppar de upp i ansiktet på dig.
Ja.
Inom moduler, så här, inom Eclipse-projekt.
Det borde kunna ligga inbyggt i Eclipse det där, tycker jag. Det finns säkert någon plugin för det. Eller
det gör det mellan projekt ju. Där kan du inte ha cykliska beroende. Nej. Men inom ett projekt, då får du göra hur du vill. Men när du börjar dra isär det där, det är då du efter typ 17 minuter plockar fram din Mikado-graf. När du inser att åh nej, den här kan inte ligga här.
Ja.
Så när du har det liksom dina kombinerade, massvis av kombinerade karaktär på dina, de här konditionstesterna. Då kanske du har holistiska och triggade integrationstest, kan många säga. Den testar en större helhet. Och du triggar den i ett bygge, till exempel. Du har atomära och löpande. Skulle kunna vara någon som petar på alla dina endpoints om du har ett stort REST API.
Ja, just det. Pratas lite om de här Chaos Monkey och sånt där.
Bra, för det är en holistisk löpande.
Just det.
Den testar ju hela din produkt eller vad du vill kalla det.
Mm. Är det Amazon som har dem?
Netflix.
Netflix, okej. Okay. Det är alltså någon programvara som ligger och förstör produktionsmiljön lite så där.
Det går
in. Ner och servrar på slump och lite sånt där.
Ja, så kanske det. Jag fick för mig att det är nog säkert så. De har Chaos Monkey, sen har de en sån här Chaos Gorilla. Och sen har de någon Chaos någonting annat, så att hela den där kallar de för sin så här Simian Army.
Ja, just det.
Vissa plockar ner servrar bara så här. Bam, vissa plockar ner hela Amazon-kluster kanske. Och vissa plockar ner hela datacenter. Ja, precis. Vissa plockar ner hela regioner. Typ att nu plockar vi ner hela Europa. Och som produkt av det där så har vi fått en ganska stabil driftsmiljö.
Precis.
De har ju valt att på dimensionen tillförlitlig.
Eller stabilitet.
Nu ska vara väldigt stabil, den här tjänsten. Folk ska kunna sitta och lyssna på sina filmer eller vad tittar jag om väl ändå på film. Och utan att det ska bli en avbrott, i alla fall inte från deras sida. Sen kan du ha problem med din uppkoppling, men det styr ju inte Netflix över. Så om nu har vi de här benen att stå på och diskutera kring. Vi har våra dimensioner och sen så har vi våra konditionstester. Och de här två är kritiska för en evolutionär arkitektur.
Ja.
Då vill vi egentligen prata lite grann om arkitekturell ihopkoppling. Arkitekturell ihopkoppling är väl, man brukar prata om modularitet. Hur små liksom moduler eller bitar du kan göra av en...
Små kartonger.
Hur mycket måste du lägga i din kartong?
Ja.
Innan du skickar ut den här innan du kan drifta den. Det är lite, jag vet inte om jag ska säga högtravande, men i boken så pratar de om arkitekturell kvantum.
Hur ihopnästlad är din kod liksom?
Ja. Hur mycket behöver du skicka ut i produktion av din kod för att det ska liksom minsta möjliga.
När du gör en pytteliten ändring, måste du då skicka ut hela kodbasen eller bara delar av den?
Ja. Och måste du skicka ut hela kodbasen så har du en
monolit.
Och skickar du ut en väldigt liten del så kanske du har en
microservice.
Ja.
Eller någonting sånt.
Vi, de får väl egentligen stå emot varandra på varsitt, på något spektra om det nu är. De kanske inte står mot varandra, men det är två stycken tydliga arkitekturer som skiljer sig åt.
Ja, precis.
Och det finns ju egentligen flera stycken här arkitekturer. Jag tror vi ska ägna lite tid åt att
prata. Gå igenom några exempel.
Ja. Så jag tänker att vi tar dem, om jag bara rabblar upp dem så pratar vi om dem bara en för sig.
Mm.
Så vi har ju monoliten då.
Mm.
Fast vi har någonting som är lite värre än en monolit också.
Det är ju nästan en avart av monolit.
Ja.
Big ball of mud.
Ja. Så vi har big ball
stora
of mud.
Lerklotet.
Big ball of mud, monolit, en lagerarkitektur, en modulär monolit och en mikrotjänstarkitektur.
Mm. I boken tar de upp en hel radda andra också.
Mm.
Men vi tänkte att vi har inte tid att ta upp alla här.
Nej.
Då får vi sitta till onsdag.
Jag skulle säga att den bättre delen av boken är väl just den här uppräkningen och fördelarna och nackdelarna med dem.
Mm, precis.
Så det upplåter vi till lyssnarna att fatta det beslutet om de vill läsa om alla. Mm. Men vi tar upp de här som vi drog just.
Mm.
Den här, vi har ju roat oss lite med att ha ett italienskt maträttstema på det här.
Mm.
Så vi tänker faktiskt att vi ska få en liten bild av det här. Så ska vi liksom namnge de här, eller de ska få en liten avatar av oss. Vi börjar med Big Ball of Mud.
Mm.
Den kallar vi också för makaronipudding.
Ja, för det vet vi hur gott det är med makaronipudding.
Ja.
Skolans makaronipudding.
Och jag tänker mig så här,
de översta makaronerna är alldeles hårda.
Men det är ändå spagettipudding, är det inte det? Allting hänger ihop ändå mer.
Mm.
Men det är... Okej då, i den här då så ingår det tre aspekter på hur svårt det är att evolvera en sån här arkitektur.
Mm.
Vi pratar om en ihopkoppling, eller coupling då.
Mm.
Vi pratar om en guidad förändring, hur går den att göra?
Mm.
Och vi pratar om inkrementell förändring.
Mm. Det är de tre aspekterna som vi belyser i varje.
Så en makaronipudding då, eller big ball of mud. Hur är det när du ska försöka inkrementellt förändra den?
Ja, det är ju skitsvårt. Eftersom allting sitter ihop.
Ja.
Så du kommer ju ha det här klassiska problemet att om du gör en ändring någonstans så kommer det smälla 17 enhetstester någon helt annanstans.
Och en papperskorg på Sergels torg.
Ja. Exakt.
Varför hände det där, Tobbe? Vad gjorde du med koden? Det var inte jag. Ja. Det är verkligen...
All form av förändring är ju väldigt knölig. Ja. I en sån macaroni pudding.
Ja. Och strukturen då? Alltså, en guidad förändring.
Ja, det är jättesvårt att skriva såna här konditionstester för det.
Ja.
För det finns liksom ingen ledd att skära på.
Nej, precis.
Då får man så här sätta upp hela systemet och sen
köra test. Hur ska du testa en del av makaronipuddingen? För du vet när du liksom för skeden genom där, då har du ju av makaroner.
Ja.
Du kan inte få ut bara 16 makaroner och testa dem. Utan det är bara gegg. Eller så har du sönder makaroner så fick du ut fel makaroner.
Ja.
Som du säger, du kan inte skriva några konditionstester för en del av makaronipuddingen. Utan det är liksom all pudding eller ingen pudding.
Ja.
Mm. Och sen så den här ihopkopplingen då.
Mm. Det är ju så här praktexempel på den sämsta möjliga ihopkopplingen.
Ja.
Du kan ju liksom inte släppa delar så här, utan det är ju bara att rulla ut hela bollen i produktion.
Liksom. Ja. Den är inte
oavsett vad det är.
Precis, den är inte någon form av så här bra koppling, den är bara helt snedkopplad, känns det som. Mm. Vilken led den tittar på så är det snedkopplad.
Ja.
Ja, det är den känslan jag får när jag tittar på makaronipudding.
Mm. Vi pratar monoliter istället.
Ja, det
då kanske det är lite bättre.
Nu är lite bättre.
Vad är det för någon rätt?
Det är spaghetti bolognese.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det är fortfarande ganska svårt.
Mm. Det sitter inte ihop riktigt lika hårt.
Nej, det gör det inte. Du har inte den här tjocka massan runt i hela, utan du kan liksom kanske få upp en spaghetti där.
Mm.
Och, men du får mer, du får
lite fiskande.
Ja, men du får garanterat mer lite köttfärssås.
Mm.
Så att på den här aspekten då, inkrementell förändring. Hur? Där är det ju ändå så att det är svårt att göra den.
Mm. Jo, du kommer fortfarande ha, det kommer fortfarande vara ganska hårt kopplat, så att du kommer fortfarande ha det här problemet att du gör en förändring så kommer det smälla någon annanstans.
Mm.
För det är ju inte modulariserat eller någonting sånt där liksom, utan det är ju...
Nej.
Sitter ihop på konstiga sätt, oförväntade sätt.
För ja, precis. Jag tänker mig så här Lady och Lufsen, där ja. Lady suger upp den här spagettin och den bara plingar till lite gulligt på hennes näsa.
Ja.
Det, hon förväntar sig inte det. Effekten blir lite halvdråplig.
Mm.
Och det är lite så när du programmerar i en monolit, det är liksom spagetti bolognese.
Ja.
Det plingar till lite här och där när du försöker göra någonting. För att det var, oj, den där spagetten var ju jättelång.
Mm.
Eller så trycker du ner gaffeln och hoppas på att få upp jättemycket spagetti.
Mm.
Så kommer det bara upp så här ingenting.
Mm.
En liten spagetti, jag vet inte vad, som sitter fast där. Mm. Och guidade och skriva såna här konditionstester då?
Utökning är väl i och för sig ganska
ja.
Lätt.
Det är lite lättare.
Du kan alltid hälla på ketchup.
Nu blir den matmetaforen går i stå. Nej, men de här konditionstesterna, de är det är lite lättare att skriva dem.
Mm, de är inte omöjliga i alla fall.
Nej. Det finns någon form av ställe att ta tag i.
Mm.
Och testa en aspekt på.
Mm. Och, om inte annat kan du säkert refaktorisera dig fram till.
Ja. Och då, det är lite intressant.
En liten bit sådär.
Det är lite intressant. Där är de väldigt explicita i boken och säger att det är inte refactoring. Inte refaktorisering. Då säger de det är restructuring.
Ja, precis.
Och det håller jag med om.
Ja.
Och där är det ju Mikado-metoden som är king of the kings.
Ja.
Nej, men ett strukturerat sätt att strukturera om kod behövs om du ska ta dig an spaghetti bolognese.
Ja.
Och då är vi liksom lite grann också på ihopkoppling. Hur är den ihopkopplad egentligen? Jo, den är också lite ganska snedkopplad egentligen.
Mm. Den kanske är lite bättre som sagt. Lite mer strukturerad.
Det finns en viss struktur.
Ja.
Det är ju trots allt spaghetti, bolognese. Det är två olika saker. Men det är lite mer struktur kan vi tänka oss.
Ja.
Mm. Då hoppar vi vidare till nästa maträtt.
Mm. Lagerarkitektur, eller?
Ja, och det förstår ju vem som helst då, att det är ju lasagne vi snackar om.
Ja, självklart.
Ja, där har vi lager. Alla som har gjort lasagne vet att det är lager där.
Här är det lite lättare att göra inkrementell förändring.
Jaha, varför då då?
Jo, för att i alla fall om du kan hålla det inom ett lager,
ja.
Så är det ju ganska strukturerat.
Yes.
Och då är det ju oftast lätt att göra en förändring.
Ja.
Lite svårare om man ska skära igenom lager. Här är ju lite, skiljer sig ju lite boken ifrån min egen erfarenhet, just för att jag tror de fokuserar ganska mycket på stora liksom lagrade arkitekturer där du har separata team för varje lager.
Ja, ja, jag tänker mig precis, det kommer in en person med ett så här laminerat databasdiagram under armen.
Ja.
Och mästrande säger någonting om triggers och jag vet inte vad. Index.
Och så här, nej, men den där ändringen den kan inte jag göra, för det måste front-end-teamet göra.
Jaha, jag trodde det här var...
Vi gör inget GUI här, vi är ju back-end-teamet.
Jaha, jag trodde att vi skulle göra en vy, alltså SQL-vy här.
Nej, nej, nej. Nej, det gör vi inte. Medans de lagrade arkitekturer jag har erfarenhet av är ju ändå så pass små så att man har satt teamet har ägt hela koden. Mm. Då spelar det inte så där jättestor roll om man måste skära mellan lager.
Nej. Men det är intressant att du ändå väljer en lagrad arkitektur. Fast det är ju som du säger, det är lätt.
Det var ju väldigt trendigt ett tag att göra lagrad arkitektur,
ja.
Eller hur? Så här MVC och...
Ja, jo. Ja, absolut. Det var trendigt. Ja, det var det.
Mm.
Det som är bra med lagrad arkitektur, det är lätt att förstå koncepten.
Mm.
Och då pratar vi lite grann med det här med ihopkoppling, va?
Ja.
Och hur är det då med konditionstester?
Det är ju också lättare.
Ja.
Det är ganska kopplat det där, tror jag, med liksom inkrementell förändring och konditionstester. Mm. Går det att göra inkrementell förändring, då går det oftast också att skriva vettiga konditionstester.
Ja, nej men alltså för mig då, när jag började programmera på lite större tillämpningar, då var ju lagrad arkitektur, det var ju någon form av ett designmål, som du säger, det var modernt. Lasagnen var liksom förhärskande. Nej, det där är, och så var det vy-teknologi. Det där är, och så var det ORM.
Ja.
Och må de aldrig mötas. Vilket är någon form av, det är så här, va? Det är klart att de måste på något sätt. Alltså, jag fick inte ihop det där i mitt huvud. Jaha, lager. Men någonstans måste ju ändå lagren gå ihop, tänkte jag. Naiva lilla Ola sitter där. Nej, det är lager. Det ska vara vattentäta skott mellan dem. Jag förstod ingenting. Så det var någon form av så här, höll ett rosa skimmer hur en sån där kan se ut. En supersteril MVC-struktur som bara funkar i typ Pet Shop. Om ens där. Ja. Det är två stycken arkitekturer kvar här som vi ska försöka toucha vid.
Modulär monolit.
En modulär monolit.
Och det kallar modulär monolit, modulär monolit. Så det är 10 gånger snabbt.
Det gör alla hårdrockare innan de går upp på scen. För att värma upp munnen. James Hetfield i Metallica, han står och säger det, modulär monolit. Och sen så går han ut. Give me fuel, give me fire. Nej. Vi kallar det för cannelloni också. Och för er som inte är i Italien varje dag, så är cannelloni någon form av rör fyllt med till exempel en smaskig ricottaost. Eller lite kanske köttfärs.
Ricotta e spinaci.
Hur rankar den på den här skalan inkrementell förändring och att skriva konditionstester och ihopkopplings?
Där är ju koden modulariserad i fina små moduler.
Ja.
Vilket gör att det är ju lätt att göra en förändring. Däremot har du fortfarande problemet att jag har glömt termen för det, men när du ska deploya så måste du deploya hela monoliten.
Ja, det arkitekturella kvantumet.
Kvantumet är stort, ja.
Ja, det är det. Du kommer inte undan. Du måste säga, ja, jag har gjort en liten förändring och jag har isolerat den. Och jag har kunnat testa den. Och nu ska jag skicka ut den. Jaha, ja, jag får skicka ut hela den här då.
Alla moduler.
Ja. De hänger ihop. Ja, du kan ju skriva din konditionstest. För det är ju ganska enkelt när det finns en modul att testa. Och du kan också liksom se kopplingarna mellan här. De är ju ganska tydliga.
Vilket också underlättar när du ska göra en förändring. Det är lätt att se vart koden ska hamna. Liksom, ja. Om det är väl modulariserat.
Ja. Ja, sen har vi den sista som är någon form av, ja, vad ska vi kalla det? Det är tydligt, i alla fall i boken, att det här är evolutionär arkitektur förkroppsligat.
Microservices pratar man om då. Ja. Mikrotjänster.
Mikrotjänster. Eller ravioli.
Just det.
En liten bit pasta med någon form av sås runt omkring som omsluter ett väldigt smaskigt inre. Och det här är ju enkelt. Det är ju en liten munsbit.
Precis.
Och den skårar ju rätt bra. Den är ju i ett evolutionärt perspektiv jättebra på de här sakerna som att inkrementell förändring.
Den stora vinsten du har där är just att du kan släppa en liten modul. Eller en liten tjänst utan att släppa alla de andra. Och du kan förmodligen ha flera versioner av samma tjänst också.
Ja.
Vilket är väldigt bra ur ett evolutionärt perspektiv. Att du kan köra parallella olika versioner och testa dem kontinuerligt och så vidare.
ligger liksom, på samma tallrik så ligger både version 1 av din ricotta ravioli som version 2.
Ja.
Bredvid en liten köttravioli. Och då förstår de flesta att du kan ju testa den här lilla biten också. På alla dimensioner som du vill.
Ja.
Du kan köra dina konditionstester ur ett säkerhetsperspektiv. Eller hur skalbar är den här lilla tjänsten?
Mm.
Hur tillgänglig är den här?
Mm.
Och samma sak då ur ett driftsättningsperspektiv. För eftersom det inte är hopkopplad egentligen med någonting annat.
Mm.
Så går den att skicka ut för sig.
Mm.
Och jag är ju ingen microservices-expert. Men jag har förstått att du behöver hålla reda på dina tjänster.
Mm.
Speciellt om de ska snacka med varandra.
Mm.
Men det är ett ämne som är... Folk kommer få ett helt eget avsnitt.
Mm, precis.
Så då har vi gått igenom dimensioner.
Ja.
Konditionstester. Och lite sådär arkitekturell ihopkoppling för att liksom sammanfatta hur kan olika arkitekturer se ut.
Mm.
Så det är frågan så här, ska alla köra microservices?
Kanske, kanske inte.
Ska alla köra monoliter?
Kanske, kanske inte.
Nej men Tobbe, skärp dig nu. Vad ska jag göra då?
Det första du ska göra. Det är att ta reda på dina dimensioner.
Mm.
Vad är viktigt för dig? Eller din produkt?
Allt. Kan jag säga det?
Nej, det tycker jag inte.
Varför inte då?
Då tycker jag du ska ta reda på vad som är viktigast.
Jaha, det är så viktigast. Jag trodde du frågade vilken färg min data.
Allt kan inte vara viktigast.
Nej, okay. Nej, det är sant. För att säga jag att allt är viktigast och ingenting är viktigast.
Ja.
Nej. Okej, okay, ja men all right. Så att... Ett, jag fokar på dimensioner.
Mm. Och sen utifrån det och hur din organisation ser ut,
mm-hmm,
så ska du ta reda på vilken arkitektur som passar dig bäst.
Okay.
Det här är ju lättast att göra i ett greenfield-projekt. Det är ju svårare när du redan har en färdig produkt.
Ja.
Men det kan ju fortfarande vara intressant att veta vilken arkitektur det borde vara och så kan man ju kanske ta sig åt det hållet.
Ja.
Men här kommer vi in på liksom det här med Conway som vi pratade om i ett helt avsnitt med Tobbe Gyllebring.
Mm-hmm.
Att hur ditt företag är organiserat kommer styra lite hur arkitekturen kommer bli.
Okej, så att om jag säger så här, ja men jag vill ha den här arkitekturen. Mm. Och sen bara dumpar jag produkten, den framtida produkten eller i en struktur säger du då. Då kanske inte jag får den.
Nej.
Nej, okej. Okay.
Så då kan det betyda att du behöver organisera om. Det var precis det som Tobbe pratade om.
Ja.
Så att boken pratar också om det. De kallar det för The Reverse Conway Maneuver, tror jag.
Mm.
De går ut på att liksom organisera om dina team så att du får den arkitekturen som du efterfrågar.
Okej, okay. Så istället för att du har en organisationsstruktur och så får du en produkt som följer det mönstret så bestämmer du dig för att okej, okay, jag vill ha den här arkitekturen på produkten. Mm. Därför gör jag den här organisationsstrukturen.
Mm.
Ja,
eller det kanske är så att det går inte att ändra på din organisationsstruktur. Då kanske du är hänvisad till att ha en viss arkitektur också. Du kan liksom inte säga att ja, vi är 20 utvecklare. Vi måste sitta tillsammans i det här jättestora rummet.
Mm-hmm.
Men vi vill ha mikrotjänster.
Ja.
För det kanske inte funkar utan då i slutändan kanske blir en monolit lik förbaskat.
Liksom. Ja, visst. Jag tänker faktiskt spoila lite mer i boken här då.
Mm-hmm.
För att apropå det här så finns det ju några arkitekturer som vi inte har tagit upp.
Mm.
Och en av dem är SOVA.
Just det.
Som är så här service-oriented architecture.
Mm.
Och det är ju ett direkt svar på hur organisationer såg ut för några år sedan och hur det såg ut med hårdvara och liksom driftsmiljöer.
Mm-hmm.
När det liksom var svindyrt med driftsmiljöer eller inte, av olika anledningar.
Mm.
Du hade inte kraften att sätta upp driftsmiljöer i ett som du kan göra nu med docker och alla de här olika containermiljöerna så att säga.
Just det.
Sen finns det några exempel till i boken.
Mm.
Men som du är inne på så är det så här direkta svar på hur organisationer såg ut eller hur teknik såg ut förut.
Mm.
Vilket är väldigt intressant då. Du bestämmer dig för en dimension och sen så har du en målarkitektur.
Mm.
Som du antingen får automatiskt dessvärre för att du har en
viss organisation.
Ja, eller så bestämmer du för att organisera om.
Mm.
För att få en målarkitektur då.
Japp.
Mm.
Sen är det bara att skriva konditionstester.
Och det är liksom också för att upprätthålla din arkitektur, eller hur?
Mm.
Och för att ta dig dit.
Exakt.
Och det... Men det finns ju... Okej, du vill ta dig till en arkitektur och börja evolvera mot det.
Mm.
Alltså jag menar om du inte har den redan. För det är väldigt, som du sa, det är väldigt få som har greenfield.
Mm.
Eller så här nya projektprodukter.
Mm.
Och då är det ju viktigt. Då är det ju några saker som du säger är viktigt att... Det här med konditionstesten, men sen så är det en sån aspekt som också mogenheten hos den här utvecklingsgruppen, det här laget.
Mm.
Om inte de är kapabla till...
Att programmera?
Ja, du kan vara kapabel på, liksom, det är ett spektrum ju.
Ja.
Du kan ju, vissa praxis kanske du behärskar och andra inte. Jag tänker mig så här continuous deployment, continuous integration.
Ja.
Det är nästan ett måste för det här. För det hänger ihop din hastighet och du kan evolvera din arkitektur är aldrig snabbare än du kan driftsätta saker.
Nej, det stämmer.
Så om du kan driftsätta 3 gånger i veckan, då kan du också evolvera din arkitektur 3 gånger i veckan.
Ja.
Driftsätter du 1 gång i halvåret, då kan du snabbt räkna ut att du kommer att ta en stund att evolvera din arkitektur.
Mm.
Och då sitter du förmodligen fast i en arkitektur.
Mm. Jo, man kan inte våga sig på några kraftiga förändringar i alla fall.
Nej.
Om man inte har väldigt mycket tid.
Nej. Jag tänker att vi ska kanske sammanfatta det här lite grann snart.
Mm.
Jag vill också tisa, innan vi gör det så tänker jag att vi ska tisa lite grann om vad som vi inte har tagit upp i boken.
Mm.
Det finns några saker. De pratar om lite icke-mönster eller anti-patterns.
Mm.
Och lite fällor du kan falla i.
Ja.
De är lite intressanta.
Och databaser också pratar de om.
Ja. Jätteviktigt. Viktig poäng där. Du kommer ju inte kunna evolvera din arkitektur utan att förändra ditt datalager.
Nej.
Det går ju inte.
Nej.
Och det har vi tillägnat ett helt avsnitt åt.
Mm.
Avsnitt 38 som heter Ta kontroll över din databas.
Ja.
De pratar mycket också om antikorruptionslager.
Mm.
Det vill säga att du lägger ett litet lager mellan din kod och någon annans kod.
Mm.
Det tycker jag är ett bra mönster.
Verkligen.
Och någonting som jag blir ständigt påmind om när vi pratar om annans kod är, vad kallar vi, bibliotek eller libraries kontra ramverk eller frameworks. Där har de en jätterolig syn på hur vi använder, eller rättare sagt så här, bibliotek, där anropar du bibliotek som din kod biblioteken.
Mm.
Medan ramverk så anropar ramverket din kod.
Mm, just det.
Det betyder att du, så fort du ingår ett förhållande så att säga med ett ramverk eller ett bibliotek, så blir ramverkskopplingen hårdare.
Mm.
För du styrs av hur ramverket bestämmer sig för att anropa din kod.
Just det.
Medan om du använder ett bibliotek så bestämmer du villkoren.
Mm.
Det är väldigt svårt att göra ett antikorruptionslager mot ett ramverk.
Mm. Så blir det.
Mycket lättare att göra det mot ett bibliotek. Och jag föredrar kopplingar till bibliotek mycket, mycket, mycket mer än vad jag föredrar kopplingar till ramverk.
Mm.
Och en sista grej som jag också vill säga är att du kan, som vi varit inne på, tvinga fram en, på ett Conway-mässigt sätt, en särkoppling.
Mm.
Mellan, men du kan tvinga den ändå hårdare genom att säga att ni får inte använda samma språk i de här två olika modulerna, i de här två olika tjänsterna.
Just det.
Det pratar Chad Fowler om i en blogg. Nu tycker jag är dags för en sammanfattning. I vanlig ordning så känner jag att en trepunkts sammanfattning är på sin plats.
Är det vanlig ordning det?
I mitt huvud är det det. Sen om det manifesterar sig som för våra lyssnare, det är en annan sak.
Ja.
Uppenbarligen så har inte du uppfattat det så.
Jag har bara inte reflekterat över det. Det kanske är så faktiskt.
Kanske. Men jag hävdar att när jag tänker på evolutionär arkitektur så tänker jag på som i de här dimensionerna, på engelska de här illities, typiskt läsbarhet, skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet, etc. Och hur du upprätthåller dem med hjälp av konditionstester.
Ja.
Punkt 2, alltså konditionstest. De här tre punkterna då, jag tänker med dimensionerna, konditionstester och en målarkitektur utifrån behov. Dimensionerna var läsbarhet, skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet till exempel.
Mm.
Och konditionstesterna, det är de som upprätthåller de här löftena eller förhoppningarna om de här dimensionerna. Och sen att du utifrån dina behov bestämmer för en målarkitektur.
Mm. Inte dina behov och möjligheter kan man
just det, tillägga. Bra poäng. Dina behov och möjligheter. Inte för att du vill optimera ditt CV.
Mm, precis. Där vi ska köra microservices för det är coolt.
Ja, eller
vi ska köra lagrad arkitektur för det är trendigt.
Ja, exakt. Så de tre punkterna får sammanfatta det här.
Mm.
Så hur kommer folk i kontakt med oss nu igen?
Lämpligast på Twitter.
Ja.
@vag_74.
Ja.
Poddens konto.
Yes.
Och sen så har vi personliga konton på @elnestam för dig och @tobbeanderberg för mig.
Ja.
Och så finns vi på mail också. podd@adrikal.se.
Yes.
Och gå med i våran Slack.
Ja. Be om en länk så får ni den.
Ja.
Tack för oss för den här gången.
Ja, tack.
Nej, vänta.
Vi tackar oss. Vi tackar er.
Exakt. Vi tackar för oss.
Ja.
Hej då.
Hej då.